Det här är politikens frågepodd.
Om varför moderata riksdagsmän uttrycker sig som de gör på twitter.com.
Fast jag tror inte att det är den viktigaste frågan.
Men om jag tror det, vad svarar du då?
Jo, men med all respekt för vad du säger.
Henrik Torehammar.
Ja, Torbjörn Nilsson.
Vi har fått en mycket lång fråga här. Den är uppsatsliknande. Jag ska försöka... Allra först är det beröm till oss. Det kan vi inte ha uppläst i en podd.
Men jag läste det och jag tycker om det, kära frågeställare.
Min fråga, skriver människan som har skickat till oss, handlar om det nya fenomenet som kommit med sociala medier. Alltså riksdagsledamöter som profilerar sig på Twitter. Gärna genom en konfrontativ, skarp och onyanserad debatt. Det är omöjligt att missa profiler som Lars Bäckman, Hanif Bali, Jan Eriksson etc. Det finns också de till vänster förstås. Jag uppfattar ibland som att det enda intresset för de här profilerna är att konfrontativt söka debatt, medvetet missförstå meningsmotståndare för att plocka billiga politiska poäng och så vidare för att få likes och reposts och driva ett eget narrativ och en egen agenda. Bör det här förstås som en cynisk maktstrategi från enskilda riksdagsledamöter för att driva sin egen agenda? Eller tror dessa individer genuint på exakt allt de publicerar på Twitter? Kan ni reda ut varför det inte verkar finnas plats för nyanser på dessa forum och hur det bör betraktas? Med vänliga hälsningar, en före detta moderat som bor i Umeå vid namn David Gren.
David, jag är så glad för din fråga, för det här ger oss tillfälle att gå till den stora boken Försvar. Och med den stora boken, Torbjörn, förstår du vad jag menar?
Nej, det gör jag inte. Alltså, det finns ju många stora böcker, men vilken är det du tänker på?
I detta fall, och det är kanske väldigt specifikt för den här frågeställningen. De där ute, Erik Helmersson, ledarskribenten på Dagens Nyheter, har skrivit en skön litterär roman om just det här fenomenet moderata riksdagsledamöter som plötsligt får väldigt mycket mening utav att vara ute på twitter.com, plattformen X. Vi kommer nog förmodligen kalla det Twitter här.
Alltså det är en roman,
ja,
om just moderater då. Eller?
Jag kan läsa lite synopsis vad den handlar om.
Ingen av oss har läst den här romanen.
Jo, jag har läst den. Det är därför som jag känner så starkt med den.
Jag har inte läst den.
Riksdagsmannen Mikael Petersen, M inom parentes, skriver ett inlägg på Twitter innan han går och lägger sig. När han vaknar är det kaos. Kolonialherre, fucking rasist. Det är ingen hejd på reaktionerna på hans inlägg. Mikael inser att han inte längre är en belastning bara för sig själv utan också för partiet. Men så vänder det. De där ute, nätets anonyma troll.
Vänta, jag måste avbryta dig. Inser att han är en belastning för partiet. Vilken framträdande högljudd twittrare gör det? Jag tror att det är felaktig premiss i den här beskrivningen.
Den här utspelar sig för en stund sedan. Det här var liksom en tidigare. Det här är hans insikt. Nu kommer vi här tillbaka till synopsis. Men så vänder det. De där ute, nätets anonyma trollbrigader, hittar honom. Och de älskar det han skriver. Ju grövre, desto fler följare, likes och kommentarer. Äntligen har han blivit någon. Äntligen är han älskad. Och karriären i partiet tar fart igen. Hörde du vilken fantastisk fucking Jonas Gardell uttal jag hade där på slutet?
Nu när du säger det så hörde jag det. Mm. Men det var inte det jag fäste mig vid.
Utan
jag fäste mig vid det här att Erik Helmersson, som ju är ledarskribent, som du redan har sagt. Han var ju också under lång tid Twitter-korrespondent. Alltså varje text han skrev handlade om vad människor sa på Twitter. Som en liten rapport. För de som inte hade Twitter.
Mm.
Som ett fint referat.
Det här känns som nu ska du komma och säga något hånande, elakt, dumt. Säga så här.
Det var ju på den tiden Twitter var någonting i politiken. Alltså kommer du ihåg den där eran? då först vänstern.
Nu tar han med
vänstern.
Oss gänget. Ja, nu vill... Kasta in lite mer ved i brasan, lutar tillbaka i fåtöljen, häll upp whiskyn. Nu ska vi ha mys.
Vi ska inte så långt tillbaka i historien, utan vi ska ju bara 10 år, eller vad det kan vara. Men på den tiden när vänstern var de aggressiva på Twitter och ägde sociala medier. Och hur sen unghögern, det här är ju liksom innan Sverigedemokraterna är stora, tycker att det här är, nu ska vi ta vänsterns strategi och ta över det. Och gjorde det. Alltså när stor del av politiken utspelade sig på Twitter och det var nytt och det var en ny kommunikationskanal. Nu är det där lite gammalt och mossigt, är det inte det? Och mer en plats för mindre viktiga aktörer att käbbla.
Alltså, det finns så många olika sätt att ta sig an den här frågeställningen. När du säger mindre viktiga aktörer att käbbla, om man går till Erik Helmersson tesen att just framförallt moderater, men då kanske högerpersoner eller personer som lite mot sitt bättre vetande gör sig lite dummare, uttrycker sig på ett visst sätt, att de har en väldigt personlig anledning, de blir bekräftade, de blir relevanta, för att tala lite så här poppsykologi, också popkulturigt, så här att man är mitt i smeten. Och det kan ju finnas det här psykologiska, för att om vi tittar på vad är sociala medier? Det är ju en skolgård. Det är ju en digitaliserad form utav att man fryser fast människor i någon sorts liksom popularitets- och statusdel i sin liksom identitetsutveckling. Där, precis, bara kör premissen.
Alltså, du får bråka med.
Man gillar likes. Alltså det, som det uttrycks innan, att så här, det här med att ta en av de mest grundläggande delarna i mänskligheten, att vara en del av en grupp, att bli bekräftat, att bli sedd, att vara the head honcho, att vara den coolaste tjejan, den ballaste i rökrutan, den som folk säger så här: wow, den här coola skinnjackan i Grease tänker jag följa efter. Att vi...
Fortsätt.
Du förstår känslan vad jag är ute efter här. Att det är den dynamiken som utspelar sig på sociala medier. Det är inte superintellektuellt, utan det är någonting djupare som man har gjort algoritmer av. Och framförallt att teknikbolagen, om vi är lite bredare och pratar om YouTube, Instagram eller Twitch eller liksom vad tusan som helst, så är ju principen hittills att teknik har skapats för att hålla det kvar så länge som möjligt på appen, på plattformen.
Ja, det är ett fenomen som många har upplevt.
Ja, och då är ju det enklaste sättet, särskilt på twitter.com, där politik, liksom sociala frågor har varit i fokus, att skriva ganska liksom polemiskt, skriva men typ en riktigt bra klickbar rubrik, att ställa sig någonstans där, för inte bara att så här, folk vill interagera med, utan folk vill också bråka med dig. Du får makt av att visa för de egna när du äger motståndarsidan, och det är vissa som har liksom pekat på att så här, men har inte någonting på djupet förändrats i politiken av sociala medier, där det handlar om inte längre att genomdriva din egen agenda, utan att blockera de vidriga på den andra sidan och äga dem, visa vad oerhört dumt, titta vad ni står för, owning the libs. Ja, nu är vi lite amerikaniserade här, ja, i vår tolkning.
Men här är du inne på, algoritmen gillar gräl, algoritmen gillar konflikt.
Precis, det negativa, det bråkiga, det skriker, det här som att man märker, om man träffar Lars Beckman på Twitter versus om man träffar Lars Beckman i köttet, i verkligheten.
Ja.
Man behöver inte gå samman i köttet. Om man vill gå samman i köttet med Lars Beckman, så gör man detta. Det är inte det jag säger nu. Vad jag säger är två olika upplevelser. Och det här är ju väldigt mycket, alltså någon som är väldigt kaxig på nätet och sen visar sig vara en vanlig, rimlig, modest människa som det går att föra samtal med.
För det är det här frågeställaren vill att vi ska grotta i. Alltså någon slags psykologisk fråga. Tror de här individerna genuint på exakt allt de publicerar? Tror Lars Bäckman på det han publicerar?
Alltså,
eller Anders Lindberg, om vi ska ta någon, en vänsterröst som kan vara skarpt polemisk.
Ja, i den här Helmersson-boken, De andra, då är det ju också en Hanif Bali-karaktär, fast typ en kvinna som typ så här lär Moderaterna, så här ska du vara på nätet, så här ska du liksom föra fram agendan. Och den är ju mycket baliesk i sin förklaringsmodell av att så här, det var den andra sidan som började, att vi bara tar deras liksom strategier, liksom antingen någonting som hände förra veckan eller typ, kommer du ihåg på 60-talet när nya vänstern kom och var liksom anarkister och punkiga och bara liksom pulled no punches. Det är så vi ska vara. Att det här är ju då fråga om en ton, en estetik, en strategi att på något sätt visa dominans, lite alfahannigt, vara fultolkande, feltolkande, kanske rent av lite ljugiga.
Ja, och det här är ju spännande, och det på något sätt så förklarar ju det hur fenomenet sociala medier fungerar, i alla fall Twitter, i en politisk kontext. Men det finns ju en större politisk kontext i all typ av kommunikation, och där är ju frågan i vilken grad man så att säga övertygar någon. För många, tänker jag, på det här sociala mediet jobbar ju enligt den så att säga gamla grundläggande idén om att flytta kanten.
Mm.
Alltså om man är höger så behövs det någon som är ut till höger om det etablerade för att flytta mitten längre åt höger.
Mm.
Och likadant om man är till vänster, så behöver det vara någon som liksom låter mer vänster, eller tokigare, eller hårdare.
Flytta det rimligas gräns, det anständigas gräns.
För att flytta mitten i politiken. Mm. Så att det som var i mitten hamnar längre till höger, om man är höger.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men har det någon, så att säga, reell effekt på väljare? Alltså en positiv effekt? Det här beteendet som vi pratar om nu, alltså att göra sig skarpare eller dummare eller mer kontroversiell än man kanske egentligen är eller tycker. I någon mening så är ju, om det är en skolgård eller ett torg, jag är ju hellre på torget i Aten som grundkoncept än på en skolgård. Vi är på torget i Aten, det är fri debatt. Människor,
då har det alltid låtit
människor,
så här.
Dessvärre då mest män i tågor. Hade de tåg?
De hade tåg och de hade vitt skägg.
Definitivt
skägg.
I Rom, men kan, jag vet inte. De hade något slags
skynken.
Ja, precis.
Jag ser det framför mig.
Ja. Och så är det fritt jidder, sådär som på Twitter. Syftet där är ju ändå att de på torget som inte är med och bråkar, men hör och har rösträtt i Aten, män, fria män, ganska få, men ändå några med rösträtt, de ska övertygas om att rösta rätt, så att säga. Och jag tror verkligen det fanns en period i just Twitters era där det påverkade politik i en större mening och också påverkade väljare, för att det satte diskussioner och så. Men jag tror att den tiden är förbi.
Det är många som har lite önskat att så här, Twitter, sociala medier, kanske speciellt plattformen X under Elon Musk, ska nu vara irrelevant. För nu har liksom vänstern sagt hej då, det är bara högertrollen och ryska bottar som är kvar där. Och man kan ju absolut säga så.
Ja, men den blir inte irrelevant i en sån utveckling. Men den blir ju relevant på ett annat sätt. Den blir ju relevant som Ja, här är det liksom... du vet, Svenskt Näringsliv eller Stiftelsen Fritt Näringsliv, när de har sina sådana här resor till Turkiet eller till Mallorca. Konferenser har de ju ibland. Det är liksom hela högern får flyga ner och sen så får de umgås och försöka komma på några stora tankar på någon konferens och lyssna på någon talare. Det var ju på en sån konferens faktiskt som Reinfeldt och Kristersson slöt fred. Med hjälp av sina hustrur. Eller hustrurna löste så att det blev fred. Och att Kristersson blev socialförsäkringsminister.
Och nu när Reinfeldt har gjort sig av med Filippa så finns det ingenting som håller dem tillsammans längre.
Det var inte det jag sa, utan det var någonting som möjligtvis hördes under texten.
Okej, får jag bara säga att när jag sa kära lyssnare, det här betyder inte att jag håller med dem eller förstår vad... Det är mer så här, berätta mer vill jag bara säga. Så att jag förstod inte, jag kände inte till de här resorna, men ja.
I en sån här utveckling vi pratar om nu, blir då inte... en plattform som Twitter. Ungefär som de där fritt näringslivsresorna. Att det är en samlingsplats för olika människor som tycker ungefär likadant och som kan härja lite om det en stund.
Ja, för dum argument att bara säga så här. Det är ju något så här. Men svenska folket är ju inte på Twitter eller kanske inte ens på de andra sociala medieplattformarna, så då spelar det ingen roll. Man kan inte få mer personvalskryss för att man är stor på liksom den och den plattformen.
Nej. Här skulle väl just Lars Beckman invända och har inte han mycket kryss?
Ja, ett annat argument, det gick inte så bra för Hanif Bali som hans styrka på internet skulle visa sig. Nej, utan, jag menar, det är ju på något sätt kontrollen av diskursen, det är ju så här, just Twitter är ju specifikt eftersom det är där media och makthavare möts och att vi som journalister alltid, vad vi än känner, om vi känner så här att det här som vi trodde skulle vara något så här göttigt för demokratin och demokratins torg, den här bilden som så här, 3000 år utav obruten demokratisk utveckling som Torbjörn Nilsson, min kära motståndare här i podden, nu framför, då vill jag ändå nyansera bilden och säga att det är väl mer som sig. Här går du och liksom röker dig beroende, dopaminkicken, jag fick retweets, jag fick likes.
Jag förstår.
Det är farligt och giftigt och det var ingen som vågade säga till det här och nu har vi liksom...
Och då är ju en psykologisk förklaring som handlar om mig då. Mm. För jag har lättare att psykologisera mig än Hanif Bali eller Lars Beckman. Det är ju helt enkelt att jag har slutat röka.
du behöver inte kickarna på det sättet?
Nej, jag är ju på de här sociala medierna lika mycket ungefär som förut, men jag upplever inte att jag får en cig.
Nej.
Jag får ingen kick. Det ger mig inte någon nikotin helt enkelt, om vi ska fullfölja din liknelse. För det är klart, tittar vi på året som har varit, visst finns det uttalanden som politiker har gjort på Twitter som har varit relevanta och påverkat händelseutvecklingen.
Alltså menar du att vi skriver
Rickard
om dem?
Rickard Jomshoff.
Ja. Mm.
Ja, allt han har twittrat har ju blivit händelser och nyheter och påverkat. Jessica Stegrud här i veckan efter terrordådet i Bryssel. Mm. Det är klart det händer. Men det händer ju inte på det sättet som jag upplevde förut, att det fanns en debatt eller en förflyttning av argumentationer eller nya argument. Utan det är ju mer som, du vet, när man är på en partikongress. Så det är väl därför jag skulle liksom, om Twitter nu skulle sluta med att det bara är högermänniskor kvar, då blir det ju en enda stor konferens, en kongress. Ja. Och på partikongresser, så är det ju alltid så här. Det händer några viktiga saker. De är oftast färdigjobbade innan. Och sen så kommer det upp tre stycken röster som är lite utrerade eller lite tokiga. Som kanske tycker som alla andra här, men som drar det till sin spets. Men jag ser mycket av det som jag ser på Twitter och som blir relevant är ju de där tre utrerade rösterna. Men inte själva de andra uppgörelserna som händer på en kongress. Jag tycker inte jag får ut något av det.
Nej.
Som politisk reporter på det sättet jag fick förut.
Nej. Vi ska fortfarande säga så här, särskilt typ en vänsterpartistisk Facebookgrupp, en miljöpartistisk Facebookgrupp, alltså gå igenom kommentarerna där, det är ju jättelätt att göra en artikel utav det här, titta på det interna grälet. Den funktionen i sociala medier, att partiledarna går ut och säger saker och direkt kommunicerar, går om grindvakten, gammal fin media liksom. Absolut, den funktionen finns. Jag tror det är Ola Söderholm eller någon sån här som har liksom formulerat det eller snott det från någon annanstans. Men den här tanken om alltså Twitter och internet som en liksom bearbetningsmaskin, att en nyhetshändelse, en sak händer och snabbt kommer någon på så här ett kul uttryck, en formulering, en sägning eller du vet så här tre exempel när motståndarsidan var hycklare i det här. Det är ju en väldigt kollektiv och snabb process som tidigare kanske du vet så här, folk hade behövt researcha och tänka igenom och liksom man jobbade i insändare på vad ska vi kalla den här skatten för någonting så här, dödsnazist, hat, brinn, sälar, glass, gud vilken konstig, jättedåligt namn på någonting. Men ni förstår poängen att det här går ju mycket snabbare nu när alla tar hjälp av varandra i kampen liksom, att vara lite vitsiga, att vara med, att vara liksom så här, gratisarbete från internet, det här kollektiva kring frågor. Där finns ju nätverken och liksom, och är fortfarande Twitter.com behöver ju ha, eller liksom, där är väldigt många sådana människor med fortfarande. Det kanske blir någonting annat, där Blue Sky Blue eller vad det heter. Liksom, jag är inte där än. Vi kommer säkert testa någonting. Jag kommer testa allting once, utom incest och träskodans, eller vad var det Oscar Wilde sa. Maypole. Någonting dumt var det i alla fall. Men, slutsatsen i detta. Ja, det finns väl ändå så här folk som försöker liksom dra diskursen och hålla på där och tror att så här, det här är effektivt. Och kanske det är liksom fortfarande någonstans. Jag vet, Torbjörn ser...
Du tänker ändå att det fortfarande är effektivt, nej, relevant.
Fast jag vill ju moraliskt så tycker jag det är så jobbigt och hemskt med det, så att jag vill också gå emot och säga så här, fast det är också, det må vara effektivt, men det är inte det goda seminariet som vi alla tycker att politik, skola, vara, den rationella diskursen, det vi lyssnar till varandra, så nej, jag fördömer dig,
Det är inte så, för att återknyta också till frågeställningen från vår lyssnare David, går inte din och min bild av det här ihop? Det jag säger är ju att jag tror att det har mindre relevans, lägre värde nu än tidigare. Men det du säger är att i grunden handlar det om en skolgård där man vill få kärlek och uppmärksamhet och berömmelse. Och frågeställningen är ju, varför håller de här provokativa rösterna på? Och då, ja, ett sätt att svara på den är ju att det är en skolgård och där gillar de att vara, och det stör inte dem om den skolgården faktiskt har relevans på vad som händer i elevrådet sen. Och om det blir någon reell förändring, jag vet inte, om de bråkar med rektorn om någonting eller sådär, vill få till, jag vet inte, vad vi vill göra någonting som är en faktisk förändring. Mm. Utan de får ut det de behöver få ut av det här. Och därför fortsätter de.
Mm. You do what works. Ibland fastnar man sig i sin tonårs skolgårdsroll. Syntes antagen.
Tala för dig själv.
Om du har någon fråga får du jättegärna mejla till politiken@svd.se.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Tove Friman Leffler, ansvarig utgivare är Martin Ahlqvist.